lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Ja, vi avslutade det förra programmet med att påminna om att Jesus i Johannes 14, vers 30 kallar Satan för denna världens förste. Det avgörande slaget har Jesus redan vunnit, men under en begränsad tid har Satan ännu frihet att locka och förföra. Satan är en lögnare, ja, lögnens far, och han går omkring som ett rytande lejon eller förklädd till en ljusets ängel, som det står i andra Korinthierbrevets 11:e kapitel. Och det är inget att förvåna sig över, säger Paulus. Vi befinner oss i det första kapitlet i Jobs bok, där scen 1 innehöll en rik och välbärgad man som levde i en familjeidyll, där hans barn stod varandra mycket nära. De hade överflöd på allt. Men Jobb har en oro i sitt hjärta för barnens förhållande till Gud. Och han inser att han inte själv kan hantera det här. Därför vänder han sig till Gud. Och där avslutas scen 1. Nästa scen utspelas i den himmelska världen. Och varken Jobb eller någon annan människa kände till det som föregick där. Men det vi nu ska läsa om, det kan hjälpa oss som lever idag att förstå i alla fall något av det som kan möta ett Guds barn under jordevandringen. Inte så att det kartlägger hela lidandets problem i all dess vidd, men vi får en inblick i något som vi eljest knappast hade kunnat föreställa oss. Vi läser Jobb kapitel 1, verserna 6 till och med 10. Men nu hände sig en dag att Guds söner kom och trädde fram inför Herren. Och åklagaren kom också med bland dem. Då frågade åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren och sade, från en vandring utöver jorden och en färd omkring på den. Då sade Herren till åklagaren, har du gett akt på min tjänare Jobb? Ty på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren och sade, är det då för ingenting som Jobb fruktar Gud? Du har ju på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger. Du har välsignat hans händers verk och hans boskapsjordar har utbrett sig i landet. Lägg märke, min vän, till att Gud är både intresserad i och följer med i den enskilda människans vardagsvandring. Han lägger märke också till dig, det kan du lita på. Och nu gläder han sig över det sätt på vilket Jobb lever. Men det är också uppenbart att Satan, han hade försökt att komma åt Jobb. För han säger till Gud, du har ju på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt det han äger. Alltså, i sitt försök på att angripa Jobb, så upptäcker Satan att Jobb är ju beskyddad på alla sidor. Så han kunde inte röra honom. Vi lägger också märke till den stora skillnaden i hur Gud talar om Jobb och hur Satan beskriver honom. Och vi inser ganska snart varför Satan kallas för åklagaren. Samtidigt förstår vi att Satan kan inte röra varken Jobb, dig eller mig om inte Gud ger honom lov. Människan är skapad till Guds avbild. Och trots syndafallet så har Guds kärlek till människan inte förändrats. Ja, Gud älskade den förlorade människan så högt att han utgav sin enda son att offras och lida korsets smärtfulla död för att försona våra synder. Gud hatar synd men älskar människan. Därför vill han också förlossa oss, inte bara från syndens skuld, men också från syndens makt. Åklagaren däremot kommer bara för att stjäla, slakta och döda, säger Jesus. Och han kallar Satan för tjuven. För han vill stjäla det som tillhör Gud. Ja, Satan vill själv vara som Gud. Och den som tjänar Satan utvecklas därför också enligt de lagar som styr denne åklagare. Och därför ska vi akta oss så att vi inte obetänksamt utmanar denna mörka och fruktansvärda makt. Också här i verserna 6 till och med 10 och även vidare så ser vi att Satan kan bara baktala, misstänkliggöra och tala illa om människan. Satan föraktar Guds skapelse, människan. Därför är det helt omöjligt för honom att säga något gott om människan. Och hör nu vad Satan påstår om Job. Och vi läser vers 11. Men räck ut din hand och rör vid allt detta som han äger. För visso ska han då mitt i ansiktet tala kränkande ord mot dig. Här är det viktigt att komma ihåg att det Satan här påstår, det uttrycker inte bara ett förakt för Job, men även för Gud. Det är som om han säger, det förstår du väl Gud, att du inte är värd att älskas i dig själv. Om du inte köpte Jobs vänskap med all denna jordiska rikedom och ditt ständiga skydd, då skulle han tala bespottande mot dig. Klart att han vandrar med Gud, så mycket som han tjänar på det. Därmed har Satan påstått två saker. För det första, att Jobs motiv inte är ärliga. För det andra, skapelsens herre är inte i sig själv värd att älska. Det är bara hans gåvor som är intressanta. Gud är inte älskvärd, säger Satan. Han köper sig kärlek med alla sina gåvor och med sitt säkra beskydd. Åklagaren säger, kom inte och säg att det är för ingenting som Job fruktar Gud. Och Job, ja, han är inget annat än en smart affärsman som gör det han tjänar mest på. Ja, det här är verkligen saker som är värda att tänka över. Läs det här kapitlet om och om igen. Tänk på vad du läser. Jag tror att det ger oss alla något att tänka på. Det finns många människor som knyter näven mot Gud när det inte går som de hade tänkt och när svårigheterna tränger på. Detsamma kommer Job att göra, säger åklagaren. Gud låter inte Satan kasta smuts på människan. Gud behöver inte försvara sig själv, men han är människans försvarare. För det är bara Gud som älskar människan. Gud är god och Gud litar på sin tjänare Job. Därför antar Gud utmaningen. Och vi läser i Job kapitel 1 och vers 12. Herren sade till åklagaren, nåväl, allt vad han äger må vara givet i din hand. Endast mot honom själv må du inte räcka ut din hand. Så gick åklagaren bort från Herrens ansikte. Av det vi här läser kan vi lära att Gud ibland tillåter Satan att ta ifrån oss de saker som vi stöder oss på i livet. Och jag har mer än en gång upptäckt hur hjälplös jag blir när Gud rycker undan säkerhetsnätet. Och när vågorna slår in över livsbåten på ett sådant sätt att båten börjar sjunka och hopplöshetens moln skymmer solen. Och då är det lätt att ropa ut mot Gud och klaga. Och lägg märke till här i vers 12 att Gud faktiskt ger Satan tillåtelse att beröva den här mannen alla hans ägodelar. Och du kan lita på att Satan skulle ödelägga oss om han bara kunde. Han hade smädat både Gud och Jobb och hävdat att Gud är inte värd att tillbe och älska i sig själv, utan att han måste betala för att Jobb ska älska Gud. Satan är Guds fiende och han är människans fiende. Han är en lögnare, ja, lögnens far. Ändå väljer så många att lyssna till hans lögner. Vi har kommit till vers 13 i Jobs bok kapitel 1. Och därmed också till den tredje scenen i det här färgstarka dramat, där lidandets mysterium står så centralt. Och även om det inte kartlägger hela lidandets problem som vi sagt, så ger det oss en inblick i livets dimensioner och får oss att förstå att det handlar om något mera än det vårt kroppsliga öga ser. Och kapitel 1 säger oss något om hur mycket Gud litade på sin tjänare Jobb. Och det som nu ska föregå, det ska avslöja att Jobbs hjärta tillhör Gud. Och det är inte bara på grund av Guds gåvor, men därför att Gud är Gud. Vi läser Jobb kapitel 1, vers 13 till och med 15. När nu en dag hans söner och döttrar höll måltid och drack vin i den äldste broderns hus, kom en budbärare till Jobb och sade: oxarna gick för plogen och åsninnorna betade där bredvid. Då anföll sabéerna och rövade bort dem, och folket slog det med svärdsägg. Jag var den enda som kom undan för att jag skulle underrätta dig om det. Precis när livet är som bäst för den gudfruktige och redlige man som alltid undvikit det onda, så sker något fruktansvärt. Dagen den hade börjat som så många andra dagar. Tidigt på morgonen hade Jobb burit fram offren för sig själv och sin familj. För Gud kom först i Jobbs liv, också den här dagen som alla andra. Och som så många gånger tidigare hade en av sönerna inbjudit till fest. Och vinet står som en symbol för den jordiska glädjen. Och de håller måltid och dricker vin. Jobb sitter hemma i sitt hus denna fredliga dag, när plötsligt en budbärare kom och berättade om katastrofen. För det var ju det var, en katastrof. Det handlade inte om en vattenskada i huset, eller att ha backat på någon på parkeringen, eller att ha fått cykeln stulen. Men 1000 oxar med tillhörande plogar. Han hade ingenting att plöja med längre. Och 500 åsninnor var bortrövade. Och många, många av hans tjänare som han höll av hade blivit nerhuggna med svärd. Han visste inte att han hade sådana fiender. Men sabéerna hade angripit. Och tjänaren som kom med den här beskeden var den enda överlevande. Ja, en sådan katastrof hade väl varit nog för de flesta av oss. Men det var ändå bara början. Att en olycka sällan kommer ensam, det var bokstavligen sant när det gällde denne man. Vi vet inte om Jobb han gör någon reflektion efter chocken han fått, innan han får höra om nästa katastrof, vers 16. Medan denne ännu talade kom åter en och sa, Guds eld föll ned från himlen och slog ned bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den enda som kom undan för att jag skulle underrätta dig om det. Hade det första beskedet varit svårt att ta emot, så var det här 10 gånger svårare. Första gången så var det fiender som kallades sabéerna, men nu säger budbäraren att det var Guds eld. För varken Jobb eller budbäraren är klara över att saken var den att det var åklagaren som nu var i verksamhet. Och Jesus kallar honom för en tjuv som bara kommer för att stjäla, slakta och ödelägga. Gud hade ingen orsak att låta straffets eld falla över Jobs herdar och hans småboskap. Men Satan försöker genom dessa händelser förvränga Jobs gudsbild så att han ska förneka Gud. Åklagaren har inget emot att Jobb tror på Gud, bara det inte är Bibelns Gud, den barmhärtige och evige som är god. Jobs småboskap utgjordes av 7000 får, och till en så stor flock så behövdes det många herdar. Nu var allt förlorat. Och budbäraren, han säger alltså, det var Guds eld. Jag har mött många människor, både troende och icke-troende, som i bitterhet sagt, hur kunde Gud göra så här mot mig? Men varför säger man inte, varför gör Satan detta? Men vilket perspektiv vi än ser det ifrån, så kommer vi inte förbi frågan, varför har Gud tillåtit detta? Det måste ha varit en svår fråga för Jobb, eftersom han inte visste om det drama som utspelades i den himmelska världen. Och ändå, det slutar inte där. Åklagaren lägger ännu ett kort på bordet. Vi läser i kapitel 1 och vers 17. Medan denne ännu talade kom åter en och sa, kaldéerna ställde upp sitt manskap i 3 hopar och överföll så kamelerna och rövade bort dem. Och folket slog dem med svärdsägg. Jag var den enda som kom undan för att jag skulle underrätta dig om det. Som kulorna på kulramen så kommer den ena svarta kulan efter den andra. Det handlar inte om en månad med många motgångar. Men det handlar om att förlora allt, absolut allt, på en dag. Du har bara satt dig i stolen efter den första chocken, så får du nästa smäll rakt i ansiktet, så du ramlar av stolen. Och då du ligger där förkrossad, så kommer det nästa smäll och nästa. Och det hela, ja, det avslutas med en verklig bomb, vers 18 och 19. Under det att denne ännu talade kom åter en och sa, dina söner och döttrar höll måltid och drack vin i den äldste broderns hus. Då kom en stark storm över öknen och tog i husets 4 hörn och det föll omkull över folket, så att det förgicks. Jag var den enda som kom undan för att jag skulle underrätta dig om det. Jag har själv 5 barn, så jag vet sannoliken skillnaden mellan barnen och allt annat jag har att glädja mig över i livet. Här möter vi katastrofernas katastrof. En tragedi för vilken det inte finns några ord. Han får veta att alla hans barn har omkommit. Vad gör Jobb nu? Jobb har nåtts av den sista budbäraren. Du har förlorat allt. Alla dina barn är döda. Vad säger du nu, Jobb? Jobb kunde ha skrikit: jag kan inte tro på en kärleksfull Gud när han låter såna här saker hända. Varför händer det här mig? Varför drabbades mina barn? Är det här tacken för att jag undvikit det onda och varje dag offrat till Gud? Men Jobb säger inte så. Han faller ner till jorden och tillber. Ja, det står faktiskt det. Vi läser Jobb kapitel 1 och vers 20. Då steg Jobb upp och rev sönder sin mantel och skar av håret på sitt huvud, och han föll ned till jorden och tillbad. All egendom, djur och tjänare, och alla 10 barnen förlorade på en dag. Det käraste han hade, som han hade följt med omsorg dag för dag och sett dem växa upp, nu var de alla borta. Det här var tillfället åklagaren hade väntat på. Så mycket på så kort tid, det måste bli för svårt, även för en man som Jobb. Men lägg märke till vad han gör. Han faller ner på jorden och tillber. Och hör denne mans vittnesbörd i denna mycket svåra stund, vers 21. Naken kom jag ur min moders liv, och naken ska jag vända åter dit. Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn. Här möter vi en livshållning och ett perspektiv på det materiella som är närmast okänt idag, men som är välkänt hos Gud. Du och jag hade ingenting med oss in i den här världen, och på samma sätt ska vi lämna den här världen. Du har säkert hört om den mycket förmögne finansmannen som låg för döden. Och utanför satt arvingar och släktingar och väntade på att han skulle dö och på att familjens advokat skulle ankomma. Och när advokaten kom och tillkännagav att den rike mannen var död, så sa en av de girigaste, som inte kunde hålla sig längre, utan frågade: hur mycket lämnar han efter sig? Och advokaten svarade: allt. Absolut allt. Han tog ingenting med sig. Man behöver inte vara miljonär för att bli upptagen av saker och ägodelar och allt sådant som vi kan mista i ett ögonblick. Och ofta behöver vi inte heller mista så mycket förrän vi tycker oss orättfärdigt behandlade. Hur kan du göra så, Gud? Sven Reichman sa en gång: för de flesta människor är lyckan en självklarhet, medan lidandet är något som måste förklaras. Och det var mycket träffande, tycker jag. Jobb rev sönder sin mantel och skar av håret på sitt huvud. Därefter föll han ned till jorden och tillbad och sa: naken kom jag ur min moders liv, och naken ska jag vända åter dit. Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn. Och vers 22. Vid allt detta syndade Jobb inte, och han talade inget anklagande mot Gud. Visst rev han sönder sin mantel. Visst rakade han sitt huvud. och du kunde nog höra sorgens gråt ganska lång väg. Han hade ju trots allt förlorat allt, även sina söner och sina döttrar. Men hör vad den förtvivlade mannen säger. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Kära vän, allt du har Gud givit dig. Och han kan ta det ifrån dig vilket ögonblick som helst om han önskar det. Allt är ett lån. Det är därför Paulus kallar oss förvaltare. Och att förvalta, det är att ha ansvar för och sköta något som tillhör en annan. Och Gud kommer att kräva oss alla till ansvar för hur vi förvaltade också hans materiella tillgångar. Det förstod Job. Och även om han förlorade allt han hade på jorden, så förlorade han inte tron. Det är i livets svårigheter och nöd som vår trohet prövas. Det är lätt att vara trogen på förklaringsberget, när vi både ser den levande Kristus och upplever hans hjälp i vardagen. Det är i motgångens och prövningens tid som tron växer. Det står i Petrus första brev, kapitel 1, verserna 6 och 7. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må du få nåd att bevara en sann gudsbild också när du befinner dig i det största och det svåraste prövningar. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.